förra veckan så tittade vi på den nya födelsen, att vara född på nytt. Och jag tror vi tänkte den ganska fort. Det finns en bild som jag vill börja med. Och det har med den nya födelsen också. Jag tycker om bilder, illustrationer, väldigt mycket. Jag vet inte om jag har några nu för ikväll, men vi får se. Vet du vad caterpillar heter på svenska? Larv. Ni har sett det är de som kryper på nästan allting och börjar käka upp det som är gott. Larv. Men någonting händer med larven så småningom. Den kryper upp på en mur, kanske stenmur eller dörr eller någonting sånt där. Och någonting kommer att hända med den där larven. Han kryper upp och sen händer det någonting. Han, jag vet inte hur han gör det, men han kryper in i en puppa. Han bygger puppan själv på något sätt. Men sen kryper han in i det. Och han är där en bra tid. Under tiden han är i puppan så sker en förändring. En fullständig förändring. Och när han bryter puppan så kommer det ut, inte en larv längre, utan det kommer ut någonting som inte liknar en larv. Man begriper inte hur det kunde ha blivit någonting annat. Men det blev en vacker fjäril. Vi såg fjärilar i Kenya. De var helt otroliga. Vackra, stora. Men alltså, en sak med den här larven, och det är att han är begränsad till ett liv på marken. Han kryper upp och äter. Han sover kanske också. Men han är begränsad till det här livet. Men när han förvandlas för att bli en fjäril, då är han inte längre begränsad av världen, ska vi säga. Han har en annan dimension. Han är inte ämnad att leva här nere längre. Han kan krypa här naturligtvis, men han lever inte där. Han lever här uppe i det fria. Och det är precis samma som oss. När vi blir pånyttfödd, när någonting händer i våra liv, i den där puppan så dör den larv. I Kristus så dör vi. Men han kom ut, han dog inte på det sättet. Fysiskt så dog han inte på så sätt. Utan han kom ut i en annan form. En annan skapelse kan man säga. Och det är så, när vi är i Kristus. Vi dör i honom och sen uppstår vi ifrån de döda. Och vi blir en helt ny människa. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Och här ser vi den här nya skapelsen fjärilar. Så vacker. Så vacker. I Guds ögon är vi så vackra, vänner. Vi är inte längre den lilla larven. Det var vi. Men nu, Kristus i oss. Vi är någonting så vacker. Han gav sitt liv för den fjäril. Så när du tänker på dig själv, tänk inte på den larven. Utan tänk på fjärilen. Och tänk också att ditt liv är inte först och främst levt här på jorden. Du har ett liv i Kristus som är här uppe. If any man is new in Christ, well, he is a new creature. Och vi ska leva där uppe i det himmelska. Vårt liv är där uppe. Kraften är där uppe. Frälsaren är där uppe. Allting som vi har i honom finns här uppe. Så vi håller våra blickar upp där. Inte så att vi är överandliga, nej. Men det finns väldigt få som är överandliga idag. Problemet är att de flesta är underandligt. Inte. Så tänk inte på dig. Herren sa, tänk på det som är där ovan. Det är där ditt hem. Och vi kan leva i den fria andens frihet. Ja. En fjärdel. Okej. Okay. Halleluja. Jag älskar denna illustration. Och det är faktiskt så att Herren har gett oss natur. Han visar oss i naturen andliga verkligheter. Vi kan se dem. Fler och fler. Jesus undervisade med naturen. Fåglar. Och allt det här. Det är underbart att vi kan se så mycket i naturen. Vi ska fortsätta. Här och. Det finns någonting som heter Kristi skola. The School of Christ. Kristi skola. Och det är en skola. Inte en sån här skola när man har papper och penna och skriver. Nej, det är en skola där vi lär känna Kristus. Där vi är lärjungar. Och vi förblir lärjungar. Vi slutar aldrig att bli en lärjunge. Spelar en roll om vi är pastor eller ledare eller söndagsskollärare eller vad det är. Vi är en lärjunge. A disciple. Och disciple betyder disciplin. Och vi blir aldrig fri från disciplin. Vi behöver disciplin. Det är inte bara jag. Så vi ska titta idag, ikväll och kanske en annan gång när det passar. Vi ska börja här med att titta på målet. Vad är målet för den här skolan? Det finns ett klart mål i den här skolan. Och det är Kristus själv. Jag brukar säga till, eller jag sa det till eleverna där i Kenya. Kom alltid ihåg, it's all about him. Allt handlar om Kristus. Allt. I det kristna livet. Och det finns bara en som kan leva det kristna livet förresten. Så vi ska inte försöka leva det själv. Vi ska låta en annan som är det kristna livet. Han är livet. Och det är bara han som kan leva det. Men hemligheten är att han får leva det i dig och i mig. För det är där han vill leva sitt liv. Så målet är Kristus. Vi har en lärare i den här skolan. Och läraren är den helige ande. Hans uppgift är bland annat att presentera, att förhärliga, att uppenbara målet. Jesus. Det finns mycket i kyrkan idag och i samhället idag som vill dra oss ifrån centrum. Vi bygger upp mycket grejer som ska ske i en församling. Vi måste ha det här, vi måste ha det där. Vi måste organisera det ena och det andra och tredje. Alltså det blir bara arbeten eller jag glömde det ordet. Det blir bara det. Man ser inte Jesus längre. Man ser alla aktiviteter. Det var det jag tänkte på. Man kan bara se aktiviteter. Och man har missförstått det hela. För det är inte alls aktiviteter. Det är en person. Förlorar vi personen så har vi förlorat allt. Det är lika bra att ge upp. För Kristus är det kristna livet. Kristus är församlingen. Jag ska inte gå in på det, men det är så. Så den helige ande är läraren. Han uppenbarar Kristus. Om jag kan uttrycka det här på svenska. På engelska står det God's full expression of his thought for his people is revealed and presented i skolan. Guds fulla uttryck, att uttrycka hans tanke, för Gud har en tanke för oss. Och Guds full helt uttryck för hans tanke i sitt folk är uppenbarad och presenterad. Vi måste se honom. För Gud uppenbarar honom genom anden. Gud presenterar honom för oss. Vi ska slå upp här en vers eller några. Ifrån Johannes 1. Vi kan... Johannes evangelium, första kapitlet. Och sen vers 1 och 2, vi kan börja med. Kanske för tidens skull ska jag läsa, tror jag. Första två verserna i Johannes evangeliet, första kapitlet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det här alltså är en presentation som har givits oss. Den här presentationen gavs ursprungligen till församlingarna som hade lämnat centrum, till exempel Ephesus. De hade lämnat det centrala, och de var inte en avfallig kyrka, men de hade förlorat så väldigt mycket. Och vad de behövde, det var en ny uppenbarelse av Kristus. En ny presentation av honom. För det andliga livet centret är Kristus. Och kommer vi bort ifrån det, så förlorar vi egentligen allt. Men här kommer Johannes med en ny uppenbarelse av Kristus. Och det var det de behövde då. Sen ska vi läsa vers 14. För vi såg att ordet var hos Gud, men ordet var Gud. Men nu vers 14 så står det, och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Här ser vi att ordet var mer än ett ord som vi tänker. Han var mer än det. Han är mer än våra beskrivningar. Även när vi kommer till Guds ord, så behöver vi den heliga ande att visa oss Kristus i boken. För han finns överallt i boken. Den heliga ande visa oss. Han uppenbarar Kristus för oss i ordet. Han presenterar Kristus för oss. Han blev kött och blod. Han blev människa. Nu går vi till vers 30. 30 till 34. Första kapitlet, vers 30-34. Det var om honom jag sa det. Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig, och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sade, jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig, den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Om du kan tänka, jag tycker om att få en bild. Och här ser jag bilden av hundratals, kanske tusentals, som kommer till Johannes att bli döpt. Ja, precis. Perfekt. That's the one. De kom till Johannes döparen, den ene efter den andra, hundratals. Och jag har liksom frågat mig själv, hur var det möjligt att Johannes döparen kunde plocka ut just den som var Guds son? För han såg inte annorlunda ut. Han var människa. Han såg ut som en människa. Hur kunde han plocka ut just den som var sonen? I det, ja, in the natural, var det omöjligt. Men vi läser om Herrens ande, den heliga ande, som sänkte sig ner över Jesus när han var där i vattnet. Och Johannes sa att Gud hade sagt åt honom att den som du ser anden vila på, det är den som kommer att döpa i anden. Det är den som är Guds son. Så vad vill jag säga med det här? Jo, det var det jag vill säga, att hur ser vi vem Kristus är? Det är genom den heliga ande. Johannes hade ingen möjlighet att veta, men fadern hade sagt åt honom, när du ser den heliga ande som en duva sänker sig ner över, han är den. Och det är precis samma för oss. Vi kan inte se med våra vanliga glasögon. Vi kan inte se. Jag menar, någon kan förklara för mig, han är så hög, han har sån figur, han är så duktig. Jag kan beskriva, men jag ser inte honom. Det blir bara en människas beskrivning. Ja, precis. Jag ser honom här inne. När den heliga ande uppenbarar honom. Vi måste förstå att allting i livet ska uppenbaras för oss. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi vet inte hur vi ska ha det här. Vi vet ingenting, med mindre än att han visar. Och när den heliga ande visar oss honom, så vill vi aldrig lämna honom. Så är det. Så tänk på det, vad den heliga ande gör. I den här skolan så vi lär oss inte, hur ska jag säga, från en källa utanför oss. Vi lär känna Jesus genom en källa inuti oss. Det är där vi lär känna Jesus. Vi kan läsa hur han är, och vi kan få ett mönster. Så här gjorde Jesus, så här talade Jesus. Vi får ett mönster hur det ska bli. Men vi lär oss inte Jesus genom ett mönster. även genom en undervisning, om inte anden gör den undervisning levande. Så vi lär oss honom. Vi lär oss inte om honom. Det märker till. Britta tog upp det här, tror jag. We don't learn about him. Alltså, från barns ben så lär vi oss mycket om honom. Bibels berättelser, vittnesbörd och mycket om honom. Men det är inte det som är det viktigaste för oss. Vi måste lära honom, inte om honom. Och vi kan bara lära honom inuti. Paulus sa, var det Paulus, att Gud ville uppenbara Jesus, inte utanför oss, men in i oss. Det finns uppenbarelse i vår ande. Vet du vad som händer när man blir pånyttfödd? Guds ande kommer in i vår ande. Eller de två kommer samman och vi blir ett i anden. Hans ande och min ande. Halleluja! I'm getting excited. Oh, he's wonderful. Han är så underbar. Och den heliga andes arbete, det är att förvandla oss till Kristi avbild. Nu vet jag att det finns mycket i kristna livet som vi gör genom anden leder oss. Men det grundläggande är att han förvandlar oss. Heliga ande förvandlar oss till Jesu likhet. Och det andra kommer ifrån det. Det är inte det som kommer först. Utan vad som kommer först, det är uppenbarelse i vår ande om Kristus. Och en växande uppenbarelse av Kristus. Det är det som måste ligga till grund. Det är inte en församlingsaktiviteter och vissa saker som ska ingå. Men det är inte det som kommer först. Det är förvandlingen. Faders längtan. Första längtan. Det är att ha en familj med söner som liknar sonen. Det är det som är hans djupa längtan. Han vill ha söner lik sin enfödde son. Och sen kan det andra komma. Allt eftersom anden lever naturligtvis. Jag brukar höja rösten och sen sänka rösten. Så jag hoppas att alla som lyssnar kan höra mig. Annars får du fråga Bitte om du inte hörde det. Jag skojar. Okej, vi ska läsa några verser. Ifrån Romarbrevet 8. Och vers 29. Romarbrevet 8. Efter apostelgärningarna. Romarbrevet 8. Vers 29. Okej, Romarbrevet 8, 29. Till dem, eller dem, som han i förväg har känt, som sina, har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild eller avbild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså, allting handlar om Jesus. Allting handlar om Kristus. Jag blir så glad, så fri, när jag tänker att allting handlar om honom. Det handlar inte om mig. Vad vi har gjort i kyrkan, vi har gjort allting att handla om mig. Eller hur? Så mycket handlar om mig och vad jag kan och vad jag vill. Och ja, hur och ner och det handlar om mig. Människan har blivit det centrala i mycket, inte allt, men i mycket. Men det kan inte bli så i vårt liv med Kristus. Det kan inte bli så i vårt liv tillsammans i församlingen. Det kan inte bli så. Det är jag som måste dö. Det är inte jag som ska vara i centrum. Nej. Det är Kristus. Och han formar mig. Han förvandlar mig till sonens avbild. Det är det som fader. Han letar efter sina söner. Och när han ser en son, en dotter som börjar likna honom. Du förstår, det finns glädje i himlen. Det finns glädje i himlen över en som blir frälst. Men det finns glädje i himlen när vi blir förvandlade genom anden till att vara lik sonen. Han är lika glad och entusiastisk, som man säger, när han ser sina barn förvandlas mer och mer. Det har varit hans eviga längtan. Vi ska läsa bara ett par verser till. I andra Korinthierbrevet. Andra Korinthierbrevet. Kapitel 3. Och vers 17 och 18. Andra Korinthierbrevet 3, vers 17 och 18. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla, som med avtäckt ansikte skåda Herrens härlighet, som i en spegel, eller så som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Vi ser någonting. Precis när du tittar i en spegel, du ser dig själv. Ja. Men när vi tittar i Herrens spegel så ser vi Jesus. Och vi förvandlas till den bild som vi har sett. Och det vill säga att vi måste se honom. Ska vi förvandlas till hans bild? Det kan inte bli så om inte vi ser. Vi blir förändrade, förvandlade till vad vi ser. Så där igen är Jesus det centrala. Nu går vi vidare. Och det är två sidor här som jag vill ta upp nu. I det kristna livet så finns det, vad jag säger, en kris och en process. Krisen, det är när vi blir frälst. I och för sig är det ingen kris. Men krisen sker tiden innan. Det är en brottningskamp ofta. Ingen frid. Tills vi har böjt oss inför Jesus. Vi har sett honom. Och vi har böjt oss inför honom. Vi har blivit på nytt född. Och det är det jag menar med en kris. Och alla människor ska ha den här krisen. Och vi har alla haft den här krisen här. Men det finns också en process. Jag har fått ett nytt liv. Kristus bor i mig. Nu sker processen att förvandlas till hans likhet. Vi förvandlas inte över en natt. Jag önskar ibland att det skulle bli så. Men tyvärr tar det en en livslängd. Och vi blir inte färdiga även då. Det kommer att ta en evighet att lära känna honom som han verkligen är. Han är så mycket mer än vad vi har kunnat föreställa oss. Och det kommer att ta, tror jag, en evighet att verkligen inse och förstå vem den här sonen, vem Guds son är. Vi läser om honom, men det går inte in. Andliga verkligheter går inte in. Vissa gör det, men det är mycket som inte går in trots att vi hör. Hej, vi kommer att vara hos honom. Och det är så här. Ju mer vi är hos honom, ju mer vi förvandlas. Ju mindre vi är hos honom, vi har andra aktiviteter, kristna aktiviteter. Vi är full sysselsatt med det här. Men jag menar, sysselsatt med Jesus, att vara hos honom. Vi kommer inget vart om vi är aldrig hos honom. Vi ser dem aldrig. Vi förvandlas aldrig. Ingenting sker i våra liv. Vi har inte den kraft och styrka som vi måste ha för att leva med honom och för honom. När det gäller krisen måste vi vända bladen till Johannes 12. Och jag tror det var du, Bitte, som talade om det här, om vetekornet. Var det inte du som... Men alldeles nyligen. Johannes 12. Vi börjar läsa från vers 20 där. Johannes 12, vi börjar i vers 20. Och det handlar om vetekornet. Ni har kanske läst själv om den här berättelsen. Men vi har det där. Krisen. Och krisen ledde oss till den nya födelsen. Vi ska läsa då från vers 20. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Alltså det var ingenting fel i det. De hade kommit till Jerusalem för att tillbe. De vill se Jesus. Men de hade kommit för sent. De ville se Jesus, men han var på väg till korset. Det är många idag som vill se Jesus, som vill höra hur han var och få lite kunskap om honom. Det är rätt så många. Men man måste komma först till Golgata. Ska man se vem han är, måste han komma först till korset. Och vi hör inte någonting om det. Han var intresserad av att se den här mannen. Han var inte intresserad av vem han verkligen var. Och det är många idag, som jag sa, som vill få lite kunskap om vem han är. Ja, vem är jag? Jag har hört det här namnet, Jesus Kristus. Kan du berätta lite mer om honom? Nej, det var inte där. De kom även att tillbea. Det ser man. Att det inte all tillbedjan som behagar Gud. De som tillber ska tillbe i ande och sanning. I ande och sanning. I Herrens ande. I den heliga ande. Den heliga ande inspirerar och leder tillbedjan. I ande och i sanning. I mitt hjärta finns sanning. Det var David, tror jag, som sa. I mitt inre, Gud, har du velat se sanning. Det var det som Herren vill se. Ett sant hjärta. Och en fri jord till bedjande ande. Vi tillber i ande och sanning. Även vad vi kallar för tillbedjande kan bli bara en vana. Jaha, nu är det tid för tillbedjan. Nu tar vi gitarrer. Nu sjunger vi några sånger, några körer. Så kanske vi är happy och vi klappar händerna. Eller vi lyfter händerna. Olika. Men det är inte det, vänner. Det här kan vara ett uttryck av vår tillbedjan, av vår kärlek. Och jag tror Herren vill det här, absolut. Men vi kan sitta fast i en form. Den första gången jag hörde några gamla troende kvinnor i Rumänien var det. I en baptistkyrka i Rumänien. Jag vet nu, det var nog bönekonferens, tror jag det. Och de hade sina huvudduk. Och de var kanske så här höga. De var jättegoda. Men vi hade vad vi kallade kanske lovsång. De sang en hel del från sina egna böcker. Men när de började sjunga och jag lyssnade, jag måste säga att jag har nu aldrig hört sån lovsång. Och de var gamla. De kunde inte sjunga så vackert. De hade sina fina huvudprydnad eller huvuddukar. Alltså, jag skulle inte ha förväntat mig, och det gjorde jag inte. Och jag skäms för det. Man förväntar sig inte lovsång och tillbedjan ifrån dessa systrar. Och jag fick ångra det här. Bara om förlåtelse. Det här kom, jag kom aldrig att döma någon som tillber Herren. Oberoende på hur de gör det. Därför att tillbedjan kommer från hjärtat. Det kommer inte från munnen. Det kommer inte från gitarren. Tillbedjan kommer ifrån hjärtat. Och man ser inte in i en annan person hur hjärtat är. Men det finns en som gör det. Och den tillbedjan behagar honom. Det som kommer från hjärtat. Och med det menar jag inte att vi ska skrota gitarrer. Och det ska inte bli någon ledning. Ni hör mig rätt, jag menar inte det. Men alltså hjärtat måste vara det centrala. Att vi ger vårt hjärta till honom. Jag skulle kunna lovsjunga nu och tillbe. Jag känner för att tillbe. Vi ska inte göra det, för jag måste avsluta undervisningen. Men man känner ibland, Herre, du är så underbar. Jag måste tillbe dig. Spelar ingen roll hur många vi är, om dörren är öppen eller stängd. Jag vill bara börja. En sak till också, när vi sjunger lovsång. Vi sjunger ibland att böja knä inför Herren. Men vi gör inte det. Och jag sjunger någonting som jag inte gör. Och jag tänker, Herre, hur ser du på det här? Hur ser du på det här? Vi böjer oss inför dig. Är det bara i hjärtat som vi böjer oss? Ja, det är hjärtat. Men jag tror inte det är bara hjärtat. Jag skulle gärna För det är svårt för mig att böja knä, för mina ben är inte så bra nu. Men kunde jag göra det om jag var i första raden, så skulle jag gärna göra det. När Herrens ande är här och vi ska böja våra knän, då skulle jag helst göra det. Men ja, som det är, vi kanske inte läser vad det är vi sjunger. Ja, det var in the by and by. Men så går vi vidare här. Jesus svarade när de sa, vi vill se Jesus. Jesus svarade, stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Vilket svar? De sa, vi vill se Jesus. Så började Jesus berätta någonting helt annat vad som skulle komma. Jag menar, man brukar inte göra det. Om du ställer en fråga till mig så brukar jag försöka svara. För mig är det lite fel att ge ett helt annat svar än det som förväntas ifrån en sån fråga. Men Jesus, han var annorlunda. Och vi kommer att komma till det här senare, inte idag. Han är så annorlunda. Vi tänker ibland, vad skulle Jesus ha gjort? Vi är i en situation och vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Och så tänker jag, men vad skulle Jesus ha gjort? Det är ibland den första frågan som vi har i den här situationen. Vad hade Jesus gjort? Sanningen är att jag har inte det blekaste aning vad han skulle ha gjort. Jag visste absolut inte. Jag kunde inte veta. Han är annorlunda. Han är så annorlunda till oss. Jag har en liten hemläxa åt er. Johannes evangelium. Läs hela evangelium och se hur många gånger du kan finna att Jesus är annorlunda. Man kan se det gång på gång på gång i Johannes evangelium. Hur annorlunda Jesus är. För han är det. Han var det. Så tänk inte, vad skulle Jesus ha gjort? Jag tänker aldrig så nu. För jag vet inte. Skulle jag gissa liksom. Och jag tänker, ja men det är nära. Det måste vara ganska nära det här. Jag vet inte. Han kunde ha gjort någonting helt annat. Vilket han brukar göra. Så. Då läser vi vidare. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, vers 26, ska han följa mig. Och det jag är, kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska min far ära honom. Jag börjar med slutet här. Jesus säger, om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Alltså, jag ska följa honom. Inte han ska följa mig. Och vi är bland ihop det ibland. Nej, det är jag som följer. Det är inte Jesus som följer mig. Utan det är jag som följer Jesus. Om någon tjänar mig, ska han följa mig. Och det jag är kommer också min tjänare att vara. Det jag är, inte det jag är, men Men när det Jesus är, det här är poängen. Det jag är, säger Jesus, kommer också min tjänare att vara. Han följer mästaren. Han förväntar sig inte att mästaren ska följa mig. Det är många som menar att det är jag som, inte jag som ska följa honom, utan han ska följa mig. Jag vet vägen. Allt är planerat. Allting är ordnat. Jag har gjort allting i ordning. Herre, nu ska du välsigna. Det är så ofta i kyrkor att man gör saker och ting som låter så bra. De har tänkt ut från A till Z. Allting. Och sen efter de har gjort allting så går de i bön och säger: Fara, välsigna det här. Välsigna det nu. Och han säger: Sorry, nej. Därför att det var inte jag som började det. Det var du. Hänger ni med? Förstår ni vad jag försöker säga? Allt som kommer ifrån mig i det andliga livet är värdelöst. För jag har ingenting i mig själv. Det som jag har, det är i Kristus som bor i mig. Halleluja. Så det är inte han som följer mig och välsignar mig. Det är jag som följer honom. Det som han börjar, det välsignar han. Men det som han inte började, det välsignar han inte. Han kan inte. Kanske en liten välsignelse, men så mycket större välsignelse om det började med honom. Då går vi tillbaka till vetekornet. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rikt frukt. Det där vetekornet, vi brukar säga, det är en bild på Jesus. Och det är det. Men det är också en bild på dig och på mig. Det är inte bara Jesus som gick ner under jorden för att dö. Det var inte bara Jesus, utan det var du. Det var du. Vi måste också gå ner i dörren. Inte bara Jesus. Och inte intellektuellt. Utan vi måste gå ner under jorden. Och dö erfarenhetsmässigt, kan man säga. Det är inte någon undervisning som man får. Så här är det. Och den undervisningen bara går till huvudet. Vi kan så mycket i kristenhet. Men väldigt lite egentligen. Vi tycker vi kan så mycket. Men mycket av evangelium, mycket av Nya Testamentet var Guds barn som upplevde någonting. De erfor någonting. De som blev befriade, de som blev helade, de erfor någonting. När någon blev pånytt född, man erfar någonting, man blir en ny människa. Man blir inte en ny människa genom huvudintelligens. Man blir en ny människa genom vad anden gör. Och nu vet jag att det finns så många erfarenheter i världen och kyrkan idag. Men det är inte det jag menar. Vi får inte bli rädd för erfarenhet. För när du möter Jesus, då blir det erfarenhet. Och när du upplever vad han gör, då är det erfarenhet. Det är inte intellektuell kunskap, det där. Så vi ska inte vara rädd för att uppleva Kristus. Inte bli fången av falskhet. Men att dö, det är någonting som är inte lätt. För det var inte bara våra synder som han tog, utan det var dig. Jesus tog dig på korset. Jesus tog mig på korset. Det var inte bara Jesus som dog det på korset. Det var mig. Det var dig. Personen Colin, Jesus tog mig. He took my sins, but he took that old, rotten, selfish, terrible man that I was. He took me to the cross. It wasn't my sins that died, they were forgiven. He took me on that cross and I died in Christ. And that, believe me, is an experience. Det är erfarenhet. Det här är en kris, men det här måste vara en verklighet snarare eller senare. Men någon gång blir det en verklighet det här, att dö med Kristus och uppstå med honom. Vi vet 2000 år sedan när Jesus dog, i Guds ekonomi så dog samtliga människor på jorden. I Kristus, i Guds ekonomi, när Jesus dog, betalade priset för hela världens synd, tog hela världen på sig, den gamla människan på sig. Det hände för 2000 år sedan, men det blev inte en verklighet. Det hjälpte inte oss, den kunskapen. Det hjälpte oss inte förrän vi gick genom korset också. Vi dog på korset också. Och då var det den nya födelsen. Så säg inte att 2000 år sedan blev jag frälst, för det blev vi inte. Men i Guds ekonomi, allt var färdigt för 2000 år sedan. Men det var bara när du böjde dig ner och tog emot frälsaren och blev en ny människa. Det var då du fick välsignelsen av vad som hade hänt 2000 år sedan. Det är inte slutet heller där. Paulus säger, jag dör dagligen. Så den här döden som jag har upplevt, det här korset, det jag har varit, den gestalte sig i ett liv där jag dör dagligen. Att följa Jesus, det innebär att vi dör dagligen. För att följa Jesus, att följa hans vilja, det är att dö till vår egen vilja. Fader, om du vill, så låter den här bägare gå förbi mig. Men inte din vilja, Fader. Inte min vilja, utan din vilja. Alltså, i Jesu liv fanns det bara en vilja. Och det var Faderns vilja. Och det är samma för oss. Vi har en vilja. Eller är det någon här som inte har en vilja? Vi har en vilja. Men lärjungaskap, att följa Jesus, det innebär detta. Att vi böjer vår egen vilja ner. Och vi lever under en annan vilja. Inte längre leva under våran vilja, men leva under någon annans vilja. Det är Herrens vilja. Och tro mig, det är inte lätt. Viljan, någon har sagt, är den starkaste delen i en människa. Jag vet inte om det stämmer. Men min mor hade en vilja. Hon hade nog den starkaste vilja av någon som jag har någonsin träffat. Läkaren sa till henne när hon var, vad var hon, 95. Hon levde upp till 99 i alla fall. Och läkaren sa, vet du hur du har levt så länge? Det är därför att du har en sån stark vilja. Du vill leva. Alltså, allt var möjligt för min mor. Hon var gammal, hon kunde inte gå, men hon sa, jag kan klättra upp det där berget hur lätt som helst. Är du sjuk, mor? Nej, jag är inte sjuk. Det var bara väldigt stark vilja. Men en stark vilja är farligt för Gud. När han har fått ta på vår vilja, då är det inte farligt längre. För vi har lärt oss att vår vilja måste böjas under en annan vilja. Och det är Jesu vilja. Och det har vi en hel del av lärjungaskap. Det vilar där ganska mycket. Ska jag göra vad jag vill? Eller ska jag göra vad han vill? Och tänk att vi kan säga det här så lätt, eller hur? Vi har en doktrin. Och vi är så glada över doktrinen. Och vi tänker, ja, men problemet är, eller svårigheten är, att leva ut den doktrinen. Vi har en doktrin att inte min vilja men din. Det är vår undervisning i den här församlingen. Och jag menar inte den här nu. Utan det är så lätt att ha en underbar bekännelse. Och ett problem är med många att mitt liv överensstämmer inte med min bekännelse. Men att böja sig under hans vilja, det är en verklighet, det är en erfarenhet, det är ett måste i det kristna livet. Annars kommer vi inget vart. Jag slutar om 5 minuter. Tror jag. Det är farligt att säga så. Korset. Korset heter också enligt mig The Dying Place. Den plats där jag dör. The Dying Place på engelska. Den dödande platsen, men det är inte en bra, det är ingen bra översättning. Platsen där du dör, det är det som korset är. Vissa har ett kors här, och jag tycker om det där. Hammary har det också. Korset här är ingen undervisning eller doktrin. Korset är egentligen inte någonting som man bara sjunger om. Det är platsen där jag dör. Och jag vill gärna inte sjunga om platsen där jag dör. Men det var därför, det var på grund av att sonen dog på det korset. Och han vann mig. Korset vann mig. Så därför kan jag sjunga om korset. Men att sjunga på ett naturligt sätt om min döende plats, den plats där jag dör, det stämmer inte riktigt. Men det var Jesus som dog där. Och han tog mig. I honom så dog jag också. Det där vete kornet, om du kan föra här igen, tycker om och se och tänka. Det här vete kornet, det försvinner ner under jorden. Och det är inte ljus. Det är ett mörkt ställe. Att låta Herren ha sin vilja fram, det är inte lätt. Det är inte lätt. Det är ett döende för oss. Det där vete kornet är under jorden i svaghet. den dör där ensam. Och ingen kan ta min plats. När Herren vill göra någonting i mig, förvandla mig, ingen kan hjälpa mig. Det är jag och Herren. Jag och Jesus. Ingen kan stå i mitt ställe. No, ingen kan dö för dig eller dö med dig. Det är du tillsammans med Jesus. Vi tittar på en vers till i andra Korinthierbrevet. Andra Korinthierbrevet 12. Andra Korinthierbrevet 12. Från vers 7 till 10. Andra Korinthierbrevet 12. Från vers 7 då. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att det är billigt talat, för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Alltså, vi ser i det här att den här taggen som han hade i köttet, Gud hade gett honom det där av en anledning. Och det var att han skulle inte bli högfärdig, eller hur säger man, proud. Han skulle lyfta upp sig själv, här kommer någon. För det är det som köttet vill. Om vi är ärliga. Om jag är ärlig. Jag vill ha lite berömmelse. Jag vill att folk ska säga, men det var bra Colin, du är bra. Och jag tänker, ja visst. Men det är sant. Den gamla människan är stolt. Är högfärdig. Eller hur? Jag hör en. Ja, men det är sant. Det är sant. Vi är själviskt till vår natur. Fullständigt självisk. Och så säger man, ja men nej, jag är inte självisk. Se vad jag gör. Jag hjälper här och hjälper där. Och jag gör massor med saker. Jag är inte självisk. Det är du. I grund och botten är vi alla lika selfish som den andra. Det är så. För det är vår natur. Vi har en självisk natur. Men Paulus förstod det här, att det hörde till den gamla människan, och han ville inte ha det. Så Herren gav honom ett tag i köttet, så att han skulle inte upphäva sig. Och det är en anledning att vi får gå igenom svårigheter, problem, förföljelse, allt som människor gör åt oss. Det är bra. Vi vill springa bort ifrån det, men gör inte det. Det är bra därför att det håller oss det vi måste hållas. Det är så viktigt. Vi måste bli held. Det vi är. Och Gud använder svårigheter, problem, difficulties för att hålla oss ner i en verklighet. Att jag är så. Jag upphäver mig om inte Herre du gör någonting i mitt liv. Och han gör det. Han visar mig vem jag egentligen är i mitt gamla liv. Och jag kan inte berömma mig. Paulus han har dödat kristna i kyrkor. Vad han hade gjort. Kunde han upphäva sig? Ja visst. Det kunde han. Det var därför att Gud lät Satan ge honom ett tag i köttet. Han hade haft underbara uppenbarelser som kunde ha gått till huvudet. Även till Paulus. Och Gud vill inte att han skulle upphäva sig. Åh, halleluja, Lord. Alltså, detta problem och svårighet och allt det här negativt som vi säger. När det kommer till oss, det finns också en anledning. Vi måste, ja, jag kan säga det. Vi måste förminskas så att han kan bli större. Det är det handlar om. Vi måste vara mindre så att han kan bli större. Hur gör han det? Han behandlar den gamla människan. Han behandlar köttet. För säger vi att jag har inget kött kvar, då tror jag inte på dig. Nej, när vi minskas så blir han större. Så det här korset och alla dess sätt att korset kan visas. Det är så att Jesus kan bli större. Så när jag går ner, när jag går igenom problem och svårigheter. Då växer Jesus i mig. Det skapar ett utrymme. Korset skapar ett utrymme i mitt liv som Jesus fyller. Så ju mer jag dör, ju mer jag böjer mig under svårigheter och problem och allt det, ju mer jag böjer mig under det, ju mer skapas utrymme för Jesus att leva i mig och genom mig. Så det är inte negativt. Det är positivt. Det är ett annat sätt att se på det. Men det har vi sanningen. Eller hur, Bitte? Jag tror jag slutar där. Ja. Jag måste sluta där. Jag har tagit för lång tid. Men process. Det här var krisen. Men det finns faktiskt en process som har med den här skolan som vi nämnde. Bitte du föreslog att vi skulle ta frågor. Ska du?
Då säger vi tack till Colin då. Bibelundervisningen.